Sammanhanget för gyllene regeln är ju bergspredikan, och det handlar ju väldigt mycket om lagen. Jesus förkunnar lagen och vad Gud vill med människan. Och sen när han kommer till den här delen så vill han liksom sätta en extra tyngd bakom det. Han talar om lagen och profeterna, det som egentligen är det vi idag kallar gamla testamentet. Han sätter in det i ett sammanhang, det är ingen ny idé. Det är en väldigt gammal idé. Och det kan man också se om man jämför olika religioner. Den här tanken att det jag själv vill att människor gör mot mig, det kanske jag ska göra för dem. Den finns i väldigt många av de stora världsreligionerna. I buddhismen kan man läsa, plåga inte andra med det som pinar dig själv. Konfucianismen, det är ju Kina va? Gör inte mot andra vad du inte vill att de ska göra mot dig. Och så vidare. Det finns i många av de stora religionerna. Att behandla andra som man själv vill bli behandlad. Det verkar vara en levnadsregel som på något sätt har mejslats fram i många olika kulturer, ideologier, religioner. Jag tror att det är ganska få kandidater i valet idag som skulle liksom gå emot det där och säga nej, det är ingen bra idé. Även om det inte står i partiprogrammen kanske. Jag tänker också på vår statsminister. Han har ju fått diskutera mycket det här han sa om att vi ska öppna våra hjärtan. Och vid ett tillfälle så hörde jag en debatt där han också hänvisade till vår historia. Jag vet inte om någon såg det. Då sa han, men vi var ju i förra sekelskiftet, då skickade vi 1 miljon människor till USA eller till Amerika. Då var det liksom bra att de var öppna för oss. Men ska inte då vi vara öppna för dem? Det är ju samma tanke. Och vi kan ju då dra slutsatsen att det här är ett tecken på en viss enighet bland människor runt om i världen om att den gyllene regeln beskriver ett sätt att leva som är ganska bra. Kanske kan man göra det till en handlingsplan. En del av oss arbetar med sånt på våra arbeten. Verksamhetsplaner och arbetsplaner. Är inte så? Och då är det man jobbar emot. Ett mål. Då kan man ju tänka sig att gyllene regeln kan vara våran handlingsplan. Våran verksamhetsplan. Och de brukar man också utvärdera regelbundet. Det kan ju vara bra att veta hur det går liksom. Så nu tänkte jag att vi ska göra det. Här. Hur går det för oss? Om vi är överens om att den här regeln är bra. Är vi överens om det?
Ja.
Ja, vad ska ni säga? Den är bra. Ja, bra. Går det övervägande bra för oss människor att följa den här? Då tänker jag i vida perspektiv. Det kan vara i ditt eget liv. Hur går det för mig att leva så här? Att tänka först, ja men vill jag det här? Då kanske jag ska hjälpa den andra på samma sätt. Och så. Om det går bra i mitt personliga liv. Men går det också bra för oss som helhet? Man kan ju säga som mänsklighet. Alltså övervägande bra eller övervägande dåligt. Och nu ska ni göra ett val. Det är ju valdag idag. Då tänker jag att jättebra. Då kan ni göra ett val här också. Ni är vana liksom. Ni är på gång. Så nu blir det handuppräckning då. Och alla har ju en psalmbok i närheten va? Ja, och psalmboken den är ju att det går inte så bra. Och handen upp, det är att jo, men det går ganska bra för oss. Att leva efter den gyllene regeln. Är förutsättningarna klara för valproceduren? Men det är på riktigt. Det är ett riktigt val. Det är en fråga här. Kan du bunta ihop det där? Alltså, gör en helhetsbedömning av både mitt personliga liv men också världen i stort. Alltså, din känsla. Jo, men det går ändå övervägande bra. Eller det går övervägande dåligt.
Vad skulle du räkna med att det går dåligt?
den röda psalmboken tänkte jag var symboliskt. Alltså inte för att psalmboken är dålig eller för att det... Och tänk inte på Socialdemokraterna, det är inte det jag vill. Utan bara att det är nej, liksom. Det går inget bra. Och så ja, då är det upp med handen så. Okej, då kör vi. Sen finns det ju sådana soffliggar också, men här var det inga soffliggar. Ja, jag skulle säga att de allra flesta, men ja, men kanske 75-25. 75% tycker att det går inte så bra. 25% tycker att det går övervägande bra. Jag tror att man kan tänka olika om hur det går. Men oavsett hur vi tänker om hur det går, så tror jag vi behöver vara överens om att det är viktigt. Att det här är viktigt. Och det är viktigt att reflektera över hur jag som människa och kristen lever allt mer för att förverkliga det som den gyllene regeln i grunden står för. För jag tänker också att det är alltid färskvara. Man kan ju liksom inte, om man då säger medmänsklighet som någon slags stort begrepp. Att ja, men nu har jag varit så medmänsklig, så nu har jag liksom samlat ihop till den här statusen att jag är en god medmänniska. För vi möter ju människor hela tiden, varje dag. Det är det som är det finurliga med den här regeln. Den måste ständigt på något sätt vara i mitt medvetande. Det går inte att leva på gamla meriter. Kallelsen och uppmaningen till oss som människor och kristna, den står alltid kvar. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Därför är det en ständig utmaning med det här. Den kortaste texten på kyrkoåret. För er som räckte upp psalmboken alldeles nyss. Jag vet inte vad ni tänker om att ni gjorde det. Men det är ju... Det kan ju ligga en liten... känsla av de här egna bristerna, erfarenheten av att man inte riktigt lyckas leva efter den gyllene regeln själv. Att det inte är så enkelt alla gånger. Och då växer de här frågorna. Ja, men hur ska jag kunna nästa år när vi träffas räcka upp den där handen istället? Hur ska jag kunna leva så som jag kanske i grunden vill? Eller för att använda en liknelse. Hur hittar jag bränslet till ett liv som andas gyllene regeln? De här goda handlingarna som skapar kärlek, glädje, frid och allt det där goda som Gud vill. Som vi kan läsa om i när Paulus radar upp de andliga frukterna. Hur hittar jag det bränslet? Var hämtar jag kraften till att leva så? Jag tänker att det är en viktig fråga. Och om vi då går till hur Jesus uttrycker det i den gyllene regeln. Så talar Jesus för det första, tänker jag, om viljan. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Jag tror att många av oss när vi läser den gyllene regeln eller hör den tänker att det där man har hört förut. Många gånger också. Och det är ganska självklart. Men det är väl klart. Hur svårt kan det vara? Göra som man själv vill. Bli behandlad så vill man behandla andra. Det är egentligen på ytan ganska lätt. Men det är ju inte det. Just av den anledningen att vi hela tiden gör de där mötena. Och en situation är kanske inte lik den andra alla gånger. Och därför tror jag att våra handlingar behöver grundas i det som vi på djupet vill. Och jag tänker att det kanske är det Jesus betonar. Allt vad ni vill. Och då måste vi komma i kontakt med vad vi vill. Vad vill jag egentligen? Jag brukar ibland använda två begrepp för att försöka liksom reda ut vad viljan handlar om. Det är säkert jätteovetenskapligt, men jag tänker ändå lansera dem idag. Ytvilja och djupvilja. Viljan på ytan. Jag tror att Det finns en sån ytvilja hos oss ibland. Vi tror att vi vet vad vi vill. Den är väldigt bra när reklammännen kommer så och säger att du behöver nog en ny mikrovågsugn ändå. Alltså. För den gamla är ju lite dålig. Och så börjar man tänka, jo men det kanske är så faktiskt. Att jag behöver det. Och så tar man kanske ett snabbt beslut. Som man kanske också ångrar sen. För det var inte, satt inte så djupt. Att göra snabba beslut. Eller att man är påverkad av något som egentligen inte är min vilja. Men man gör det för någon annans skull på ett felaktigt sätt. Ytviljan. Vi frågar oss egentligen inte varför vi gör saker. Det bara blir så. Men det kan ju också vara så att egot tar över handen. Att jag gör bara det jag själv vill. Jag struntar i vad de andra vill. Det här blir ju grova yxningar av hur det är. Men kanske att vi kan känna igen oss lite i detta. Med ytviljan. Djupviljan däremot, det är min innersta längtan. Det jag faktiskt på djupet längtar efter. Det jag faktiskt vill. Där kan vi prata om samvete. Vårt sökande efter Gud. Och att den viljan behöver tid. Jag tror att vi kan hitta bränslet till att leva enligt den gyllene regeln i vår djupvilja. Och därför tänker jag att livet, om vi vill leva det som den här regeln säger, så är det inget enkelt liv i den meningen att det gör sig självt. Det kräver att jag lyssnar till djupet. Och att jag på allvar ställer mina frågor. Det ska vi kunna göra nu också. Då blir frågorna så här ungefär. Vad vill jag att andra ska göra för mig idag? Vad vill jag att andra människor ska göra för mig idag? Det är den första frågan. Vad vill jag att andra ska göra för mig då? Och då blir den andra frågan. På vilket sätt skulle jag kunna göra det för någon annan? På vilket sätt skulle jag kunna göra det för någon annan? De här frågorna kan man ju ställa dels i en specifik situation. Vad vill jag i det här? När jag ska ta det här beslutet. Eller hamnat i den här situationen. Men det kan också vara en allmän bön i mitt böneliv. Eller i min egen reflektion. Vad är det egentligen? Vart vill jag egentligen? Och vad vill jag att andra ska göra för mig idag? När Jesus talar om att vi ska söka vår vilja. Så tror jag att det är ett uttryck för en tillit till att där hittar vi Guds vilja. Guds röst. Att det är nedlagt i oss. Djupast. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er. Det ska ni också göra för dem. Det är en oerhörd tillit som Jesus sätter till människans vilja, eller hur? Det är tydligen någonting att lyssna på. Annars skulle han ju inte säga så. Då ska han ju säga, lyssna på mig. För hos er finns ingenting att lyssna på. Men det säger han inte. Han säger allt vad ni vill att människorna ska göra för er. Det ska ni också göra för er. Dem. Och det är gott. Det finns flera som har uttryckt den här tilliten till att när vi gör så. Så möter vi Gud. Augustinus, en kyrkofader på 400-talet, är en sån. Han säger så här. Du och Gud har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. Du och Gud har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. Det är ett uttryck för att vi hela tiden söker. När vi söker vår djupaste vilja så är det egentligen Gud vi söker. Vi är skapade till det, till att söka Guds vilja. Söka Gud. Frågan var alltså, vart hittar vi bränslet för att leva i enligt den gyllene regeln? Och så skissade jag på det här svaret. Att det finns i viljan. I vår djupvilja. Där finns Gud. Ett annat svar på frågan skulle kunna vara, vi finner det hos Jesus Kristus själv. Alltså bränslet till att leva enligt den gyllene regeln. Allt vad du vill att människorna ska göra för dig, det ska du också göra för dem. Erfarenheten av att någon kommer mig till mötes i kärlek och i omsorg. Det är avgörande för att vi ska kunna leva för andra. Jag har blivit uppmärksammad på det sista veckan att när man läser om de värsta förbrytarna i vår historia så är det nästan alla som har en dålig uppväxt. Som inte har blivit mötta när de är barn. Som inte har fått någon som kommer dem till mötes. Och därför är den här erfarenheten av mänsklig omtanke, omsorg, kärlek helt avgörande för att det ska bli meningsfullt att tala om det som Jesus uppmanar oss till. Men det finns ju gränser, har jag märkt. Kanske ni också har märkt. Människor är begränsade. Det finns en gräns för hur vi kan ge varandra det, den omsorgen. Ge varandra den kärleken. Därför att vi har gränser. Vi har begränsningar. Egoism är en sån begränsning. Döden är en väldigt konkret sån begränsning. Människor försvinner. När Gud genom Jesus Kristus kommer oss till mötes. Nattvarden är ett uttryck för det mötet. När det blir ett verkligt möte i en människas liv. Då är det ett möte som är utan begränsningar. Gud kan allt. Står det på en skylt i Ås församlingsgård. Det är våra tanzaniska vänner i vår vänförsamling som har gett oss den. Gud kan allt. Det är också en väldigt trosviss devis som man kan tänka olika om. Men det är en väldigt frimodighet i det. Och en väldigt stark tro i att, jo men det är faktiskt så. Att vi har begränsningar, men det har inte Gud. Gud kan allt. Och Jesus Kristus så visar han det. Vi möter Guds gränslösa kärlek i Jesus. Och där får jag lämna allt det där som är mina begränsningar, mina gränser. Min otillräcklighet, min egoism. Det som gör att jag inte kan leva enligt den gyllene regeln. Det här sammanhanget är ju en väldigt viktig kraftkälla, tänker jag också. Församlingsgemenskapen. Att tillsammans dela våra försök att leva så som Jesus vill. Som Gud vill att vi ska leva. Att be. Hämta kraft i bönen. Och att där söka vår djupvilja. Vad vill jag egentligen? Hur vill jag att andra ska vara mot mig? Vad är det jag längtar efter? Hur kan jag vara en sån människa för de människor som jag lever nära? Vi söker svaret på frågan om vart hittar jag bränslet för att leva enligt den gyllene regeln. Jag har skissat på två svar. Det ena, att söka i sin djupvilja. Att verkligen ställa frågorna, vad vill jag att andra ska göra för mig idag? På vilket sätt ska jag kunna göra just det för någon annan? Jag söker bränslet för att leva i den gyllene regeln i Jesus Kristus själv. I hans handling, i hans självuppoffring för min skull. Att ge sitt liv för att jag ska leva. Hur kan jag spegla det till de människor som jag lever nära? Vi ber. Gud, vi tackar dig för livets gåva, att du har gett oss förtroendet att leva. Att du har gett oss förtroendet att söka din vilja. Och att du har gett oss förtroendet att vara medmänniskor där vi är. Tack för allt det goda som vi får vara med om. Allt som vi får betyda för andra människor. Men vi ber också om nåden att få allt mer bli det du tänkte att vi skulle vara. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.